har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det är som blodet i blodådrorna. Gasen som pumpas fram genom det nät av stålledningar som går kors och tvärs genom hela Sovjetunionen. Stålrören är så breda att en vuxen människa skulle kunna krypa in i dem. Och i rören flödar en av Sovjetunionens viktigaste råvaror, naturgasen. Gas som det tagit jorden miljontals år att bilda. Urtida växter och djur har under högt tryck flera kilometer ner under marken förvandlats till den för oss människor så åtråvärda energin. De blev hjältar, de sovjetiska ingenjörerna som kunde utvinna naturgasen ur marken och bygga upp det system av pipelines som höll igång hela Sovjetunionen. Det var ett ofattbart mödosamt arbete. Miljontals ton stålrör transporterades ut i det väldiga landet genom skogar, sjöar, träsk och floder. Stålrören svetsades ihop och så kunde gasen lämna gasfälten i Sibirien och eldas upp i storstäder som Moskva, Kiev, Minsk. Men när Sovjetunionen föll samman 1991 och 15 nya stater bildades tappade den ryska federationen kontrollen över det viktiga nätet av gasledningar. För nu gick stålrören plötsligt på andra länders marker och det ledde snabbt till konflikter. Ett priskrig med Ukraina blossar upp. Och Ryssland måste nu hitta nya vägar för att återta kontrollen över sin stora inkomstkälla, naturgasen. Så kommer det sig att makten i Kreml i slutet av 1990-talet siktar in sig på ett litet land västerut. Kan det landet bli det nya demokratiska Rysslands gaspartner? Därför landar Rysslands första demokratiskt valda president Boris Jeltsin en dag på Arlanda. Det är början av december 1997 och Jeltsins viktigaste mål med statsbesöket är att han ska försöka sälja in en gasledning till Sverige.
Ja, men kan du inte säga bara så, hur hälsar man på Jeltsin? Hur snackade man med honom?
Jag är Gaspardin president, herr president. Och så niar man honom, kack för Pajivajt, hur står det till och så vidare. Jag känner att står vid prinen vid privasin, svenska karalja.
Du har ju följt Jeltsin de senaste stormiga åren. Vad har du för intryck av honom?
En oerhört sammansatt person. När jag kom så hade kriget i Tjetjenien nyss inletts. Samtidigt så kan man inte glömma bort att det var den man som egentligen befriade Ryssland från ett totalitärt styre.
Boris Jeltsin har gjort sig känd för att bete sig lite märkligt för att vara president. Han skojar gärna med andra världsledare, kan busa till det. Ihärdiga rykten säger att han är alkoholist. Inte sällan är han i uppenbart dåligt fysiskt skick. Han rör sig stelt och ansträngt. Ibland snubblar han till och behöver fångas upp. Att Rysslands president är på besök i Stockholm är en stor sak. Men kommer Jeltsin orka dagens intensiva schema i Stockholm med tanke på hans hälsa? Han har nyligen genomgått en omfattande hjärtoperation.
7 olika bypass på en gång, va? Så att han var ju i ganska dåligt skick.
Det har varit mycket att ordna inför besöket i Stockholm. Boris Jeltsin skulle egentligen ha bott på slottet. Det är enligt regelboken för officiella besök på den här nivån. Men den skrupplige presidenten skulle inte klarat av alla trappor. Jeltsin får istället bo på Grand Hotel där det finns hissar.
Det beklagliga är det här är att vi sitter återigen och pratar om Jeltsins hälsa och ohälsa. Jag tycker det är, för mig är det beklämmande och jag tycker synd om det ryska folket att vi ska behöva sitta och prata om deras ledare som är så oerhört mäktig och som är så avgörande för hur det landet ska utvecklas. För ett år sedan då före operationen.
Presidentens hälsa diskuteras i SVTs studio. Presskonferensen dagen innan blev försenad eftersom att Jeltsin blev tvungen att vila upp sig innan framträdandet. Statsminister Göran Persson, alla andra statsråd, diplomater, tjänstemän och journalister fick tålmodigt vänta på den ryske presidenten.
Det var ett jobbigt besök och de ryska medarbetarna var ju väldigt nervösa hela tiden. Ska det hålla det här, va?
Nu undrar alla hur det kommer gå den här dagen, då Jeltsin ska hålla ett längre anförande i riksdagens anrika andra kammarsal.
Det rör sig borta i dörröppningen i fonden där. Det kommer en grupp människor in i kammaren. Jo då, här kommer presidenten i Ryssland, Boris Jeltsin.
Han verkar piggare än dagen innan. Han tar sig för egen maskin genom salen, vinkar åt utrikesminister Lena Hjelm-Wallén på sin väg mot podiet längst fram i salen.
Ärade fru talman.
En tolk simultan översätter presidentens tal.
Det nya demokratiska Ryssland är ungt. Vi bedriver reform. Vi rör oss längs den demokratiska vägen och mot marknadsekonomi.
Det är ett hoppfullt tal som Boris Jeltsin håller den här dagen. Han vill skala ner den ryska armén, säger han. Och han vill att relationerna till omvärlden ska bli starkare och bättre. Han vill utveckla partnerskap och samarbeten. Och så säger han att han och statsminister Göran Persson kommit överens om att dra igång ett stort gemensamt projekt.
Vi har bestämt att vi ska bygga en gasledning från Ryssland till Sverige. Och det ska vi göra också.
Alla skrattar. Så att döma av reaktionerna i salen är ingen som tror på att Boris Jeltsin och Göran Persson på allvar ska göra verklighet av en gasledning mellan länderna. Men Jeltsin fortsätter tala om naturgasen.
För den rena luften och för människornas sociala trygghet.
Den ryske presidenten låter som en gashandlare.
Svenskarna vinner på det.
Det är vad tidningarna kommer skriva. För under 20 minuter långa talet återkommer han flera gånger till gasen.
Låt oss lägga ut en gasledning.
Det kommer inte bli någon gasledning genom Sverige under Boris Jeltsins tid. Det blir istället hans efterträdare, Vladimir Putin, som kommer ro projektet i hamn och få ner 1200 kilometer gasrör på Östersjöns botten. Gasledningen Nord Stream skulle bli projektet som bidrog till starkare och öppnare relationer mellan öst och väst. Men det blir istället en historia om sanktioner, sabotage och ett fullskaligt krig i Europa. Från Third Ear Studio, det här är Uppgång och fall om Nord Stream, gasledningen som sprängdes.
We're just building an ordinary good old-fashioned steel pipe.
We will bring it into it.
Jag heter Arvid Hallberg. Den här serien kommer gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men du kan också välja att lyssna på hela serien direkt, utan reklam. För 49 spänn i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen.
Владимира Владимировича Путина.
I wouldn't have invited him to my ranch if I didn't trust him.
Mord efter mord, förgiftningar.
This is part of a group of nerve agents known as Novichok.
I think it's a horrible thing that you have a pipeline coming from Russia.
Det här är första avsnittet, röd gas. En småbåtshamn i norra Halland, 40 minuter söder om Göteborg. Här i närheten bor en marinbiolog, tidigare undervattensfotograf, attackdykare, minsprängare, vrakletare. Han har tryckt Vladimir Putins, Angela Merkels, Gerhard Schröders händer. För han och hans kollegor har jobbat för Nord Stream, kartlagt botten och sprängt gamla minor från andra världskriget. Allt för att stålrören skulle kunna läggas ut på Östersjöns botten.
En brännmanet, krabbor. Tjena.
Mannen jag ska träffa heter Ola Oskarsson. Han har varit ute på havet hela förmiddagen och ska precis ha blivit klar med hummerfisket. Så hörs ett dunkande över viken. Och en träbåt dyker upp bakom en av kopparna.
Vad tror du att humrarna var?
Ola Oskarsson står med foppatofflorna på relingen och styr inåt viken. Han är blind, har han sagt, men håller rak och stadig kurs in mot en brygga vid en ö med två låga trähus. Han äger hela ön och faktiskt två öar till alldeles bredvid. Det är Putin som betalat för öarna, kommer Ola Oskarsson senare säga, på skämt, men med visst allvar och en del skam.
Så det här var ju nastskjul från början.
För ett par år sedan sålde Ola Oskarsson sitt livsverk, bolaget Marin Mätteknik AB, som han drivit sedan 70-talet.
Och sen när jag pensionerade mig så ringde jag till han som ägde det och sa att han ville köpa, att jag ville köpa det, men han ville inte sälja. Men så han bor alldeles här borta. Så han ser huset från där han bor. Så min strategi var att jag ringer honom när det är dåligt väder. Och till slut så gav han upp. Och så kom han med ett utlöst pris, men jag sa okej.
Det är ett riktigt drömboende om man gillar spartansk och bohemisk båthuskänsla där man har skorna på inomhus och horisonten som utsikt. Enda sättet att ta sig hit och härifrån är med båt. En resumé av Ola Oskarssons yrkesliv. 1976 startar han ett bolag som han kallar för Dykfoto. Precis som namnet föreslår var affärsidén att dyka ner under vattnet och fotografera. Han blir en av pionjärerna i Sverige på området. Med tjock våtdräkt och en stor klumpig analog kamera dök han ner under ytan och tog bilder som företag sen kunde använda i sina reklamkampanjer.
Att plåta djur i havet, det blir man inte rik på.
Istället får Ola en affärsidé. Han tycker sig se ett behov av uppdaterade och detaljerade kartor över havsbotten.
Om du tittar på sjökort på den typ på 70-talet så var de var ju från före kriget eller från under kriget. Man hade ju ingen aning om vad som fanns där ute. Så att jag uppfann ett multibeamlod, det vill säga primitivt ekolod som kunde mäta mycket bredare korridor.
Han är en tekniknörd och med sitt modifierade ekolod kunde han kartlägga havsbotten på ett mer detaljerat och snabbare sätt än vad som tidigare varit möjligt. Ett av Ola Oskarssons första jobb blir att undersöka havsbotten mellan Bildal utanför Göteborg och Läsö i Danmark, där en strömkabel ska dras genom Kattegat.
Så jag har mätt en kabel till Tyskland, tre kablar till Danmark, en kabel till Litauen, två kablar till Finland. Så det var mycket sånt som vi gjorde från början åt Vattenfall.
Mot slutet av 80-talet har Dykfoto växt från enmansbolag till ett tiotal anställda. Och företaget har Ola Oskarsson döpt om till Marin Mätteknik AB. Ola med kollegor vill få större och mer avancerade jobb.
Vi vill gärna komma in i olja och gas. För de De har betydligt större budgetar och också mycket större krav på noggrannhet, eftersom en pipeline är ju styv på ett helt annat sätt än en kabel. Alltså en kabel kan man ju, om man hittar ett vrak till exempel, när man gör en kabelundersökning, då går man ju bara runt. Men om man skulle hitta en grej när man ska lägga en pipeline, så kanske det är billigare att flytta på vraket eller vad det nu kan vara. Så vi vill gärna jobba där, så vi jobbade för att komma in där. Det är inte så lätt. Måste träffa många norrmän och övertyga dem att vi har någonting att erbjuda.
Det är först mot olje- och gasfälten i Nordsjön som Ola Oskarsson sneglar. Där har Norge pumpat upp de råvaror, olja och gas, som byggt upp landets enorma förmögenhet. Oskarssons bolag kommer nu ro hem ett stort kontrakt. Det kommer få företaget att växa från 50 till över 200 anställda på bara några få år och omsätta 400 miljoner kronor om året. Men det är inte i Norges olje- och gasbransch som pengarna finns, utan i Östersjön. För i mitten av 00-talet blir det bestämt att en 120 mil lång gasledning ska läggas på Östersjöns botten. Gasledningen, som kommer döpas till Nord Stream, tjänar två syften. För Ryssland innebär ledningen att en av landets viktigaste exportvaror, naturgasen, får en rak transportväg till kunderna i väst. Och för Tyskland innebär Nord Stream en lösning på landets enorma behov av energi.
Vi trodde att det var bra. Vi trodde på ett enat Europa och att Sovjet hade fallit och att det var, skulle bli bra.
This is natural gas surging and boiling out of the sea.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect, som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
As man begins to harness a massive new source of power. In the Soviet Union, enormous new reserves of gas and oil have been discovered in Siberia.
Det är på 1960-talet som Sovjetunionen upptäcker de enorma och värdefulla gasfälten i västra Sibirien. Och landet blir efter det en av världens största energiexporterande nationer. Oljan och gasen blir Sovjets guld.
Ja, 1960-talet är det viktigaste årtiondet. Det är i princip där som allting sker. Det är där som arkitekturen byggs för hur det östvästliga gassystemet kommer att se ut.
Per Högselius är professor i teknikhistoria vid KTH i Stockholm. Han har skrivit den internationellt uppmärksammade boken Red Gas, röd gas, om Sovjets och Rysslands väg till energimakt och om Europas beroende av den ryska gasen. På bokens omslag syns ett fotografi från ett gasledningsbygge någonstans i norra Ryssland. Träd har huggits ned och kvar är en bred gata där ett långt stålrör ligger på den frusna marken.
På gasledningen så sitter en liten björnunge. Det är en man i pälsmössa som försöker tämja det här lilla björnungen då. Ofta talar man om Ryssland som en björn, en farlig björn i öster då. Men här ser vi en liten tanig björnunge som man då försöker tämja. Och det är kanske det, precis det som Europa har försökt göra med Ryssland genom energin, just att tämja Ryssland här.
Går det liksom att ge ett snabbt och det snabba svaret nu? Hur har det gått att tämja den där björnen?
Ja, den allmänna uppfattningen är att det gick väldigt bra under lång tid. Ända tills för ungefär ett år sedan då, när det kollapsade helt.
Österrike blir det första landet i väst som gör upp med Sovjet om att köpa naturgas. Kontraktet skrivs på 1968, mitt under pågående Pragvår, då sovjetiska stridsvagnar rullar in i Tjeckoslovakien för att slå ner det folkliga missnöje som gror där. Österrike blir alltså det första landet i väst som tar emot den ryska gasen, och näst på tur kommer Västtyskland. Under hela 70-talet flödar sedan den sovjetiska gasen in i Europa, trots att det här är tiden för kalla kriget och världen tydligt uppdelad i ett öst och ett väst på varsin sida järnridån.
Man kan ju tycka att det är helt paradoxalt att man skulle ha långtgående energihandel tvärs över järnridån. Om man då vet att energi är ju ett sånt där, en kritisk komponent för hur hela samhället fungerar. Vill man då verkligen göra sig beroende av en makt som man ser som en ondskefull diktatur på andra sidan järnridån? Då är det verkligen så. Det är ju paradoxen.
Det finns de som protesterar mot att väst gör sig beroende av det kommunistiska Sovjets gasleveranser. Speciellt irriterade är västeuropeiska och amerikanska energibolag som ser sin position på olje- och gasmarknaden hotad. Men för de styrande i Västeuropa är det svårt att säga nej. Den röda gasen är billig och den behövs för att värma upp de europeiska hemmen, för att laga mat, duscha varmt, och energin är helt avgörande för att industrin ska fungera och bygga starka samhällen med tillväxt och framtidshopp. Det som Europa längtat efter sedan slutet av andra världskriget. I Västtyskland finns dessutom en politisk vision sammanfattad i ordet avspänningspolitik. Det är förbundskansler Willy Brandt som driver på för att förbättra relationerna till öst, skapa samförstånd, knyta vänskapsband. Och en viktig del av avspänningspolitiken är fler handelsförbindelser med Sovjet. Så där och då, mitt under kalla kriget och gränsen mellan öst och väst är stängd för människor, flödar samtidigt naturgas genom de sovjetiska rören, genom järnridån och Berlinmur, in till de energislukande länderna i Västeuropa. Men ibland kommer ingen gas, för då har något av stålrören sprängts i luften.
I takt med att man försökte skala upp systemet så ville man bygga allt större pipeline-rör. Och där hängde inte den sovjetiska industrin med. Det blev liksom ett återkommande fenomen att pipelines exploderade med jämna mellanrum. Då fick man stänga av, reparera och sen sätta igång igen. Då. Även Västeuropa då, som importerade sovjetisk gas, fick vänja sig vid att ja, Moskva ibland hörde av sig och sa tyvärr nu måste vi stänga av gasen här för att det har varit en explosion här.
I Västeuropa finns det tekniska kunnande som Sovjetunionen saknar. Här finns fabriker som kan tillverka stål i tillräckligt hög kvalitet. I Italien och Västtyskland till exempel. Och i Sverige.
Vi var inblandade i den här så att säga, första ryska gasledningsstrukturen.
Till Moskva kommer 1964 Sven Hirdman. Då är han en 25-årig diplomat som ska påbörja en 2 år lång tjänstgöring på svenska ambassaden. Han minns hur representanter från det svenska stålbolaget Gränges är på besök i Moskva. Stålbolagsfolket är där för att diskutera leveranser av stålrör till det sovjetiska gasnätet. Men att samarbeta med Sovjet om gas är kontroversiellt redan från allra första början. USA försöker vid den här tiden ingripa och stoppa samarbetet om rören av politiska skäl. Det råder ju kallt krig.
Men de lyckades inte med det, utan de här stora ledningarna byggdes då genom Ukraina och Polen och så vidare, Drushba.
Av de länder som samarbetar med Sovjet om gasen är det framförallt tyskarna som bistår med sitt kunnande och med material. Det är början på en gasallians som kommer sträcka sig ända in i vår tid och sätta förtroendet för Tyskland i fritt fall. när allt tyder på att Putin kommer starta krig med Ukraina i februari 2022. För in i det sista vägrar Tyskland sätta stopp för Nord Stream. Mer om det senare.
90-talet var ju ett förfärligt årtionde. Verkligen förfärligt. Man har inte fattat i väst hur eländigt det var alltså.
I mitten av 90-talet har diplomaten Sven Hirdman blivit Sveriges ambassadör i Moskva. Han ser ett Ryssland som brakat samman.
Allting pajade. Allting som hade varit vitt blev svart. Va? Folk blev avskedade akademiker, blev taxichaufförer. Folk förlorade sina besparingar.
På gatorna i huvudstaden står pensionärer och försöker sälja det lilla de äger. Några tekoppar, en vas, stickade vantar, tofflor. Det nya Ryssland är i djup kris. Inflationen är skyhög och valutan, rubeln, som under sovjettiden varit värd mer än en dollar, nästan 10 kronor, är nu snudd på helt värdelös.
10 000 rubel, ja, nu motsvarar en halv hamburgare, va?
The problem for shoppers here these days isn't the long lines. Russians are used to waiting in line. Their concern is what happens when they reach the end of that line. There, they'll find either bread or milk three or four times higher than they were just weeks ago, or worse, no food at all.
Och du hade alla de här gatubarnen, alltså barn som bara drev omkring i Moskva. Så det var riktigt illa. Det var illa.
Det finns förstås de som vet att ta för sig i det kaos som råder. När planekonomi ska bli marknadsekonomi enligt västlig modell säljs statens företag ut. Metallverk, banker, medier, oljebolag, allt ska privatiseras.
Sovjetunionen var som ett fastlåst pussel. Va? Allting var stelt, allt var låst. Men sen skakade någon om allt det där, va? Och då var det smarta personer som ofta kom då från försvarssektorn, från den hemliga sektorn, som kunde plocka ihop pusselbitarna på ett smart sätt. Och det är de som blev oligarkerna.
De ryska oligarkerna blir ofantligt rika när de köper upp de tidigare statliga bolagen. Och de får också stor makt över den ryska politiken. De hjälper Boris Jeltsin med pengar och tv-tid inför valet 1996 och ser till att han blir omvald trots att hans popularitet sjunkit i botten. Oligarkerna har ju trots allt Jeltsins och hans ekonomiska reformer att tacka för sina rikedomar. Det finns ett stort statligt bolag som den ryska staten inte gett upp kontrollen över i sin privatiseringsiver. Det är det tidigare sovjetiska gasministeriet som döpts om till Gazprom. Det är det bolag som har monopol på utvinna och sälja naturgas. Och någon gång, där mot slutet av 90-talet, kliver den svenska ambassadören Sven Hirdman in på Gazproms huvudkontor i Moskva. Då sitter en man vid namn Sem Vyacherev på vd-posten.
Och jag gick och besökte då Vyacherev någon gång. Det kan ha varit 97, 98 eller något sånt där, 99. Och för att sätta mig in i det hela, han förklarade strukturen. Och då sa jag bland annat till honom det här, ja, men jag tyckte det är lite märkligt nu att ni bara säljer gasen som det är. Gasen är ju en fantastisk, väsentlig råvara. Du kan ha en enastående kemisk industri. Du kan alltså förädla gasen, liksom du kan förädla oljan och tjäna mer på det. Men som Vyacherev sa, alltså, det är bråttom för Ryssland att få in pengar. Man får in pengarna mycket snabbare på att bara skicka ut råvaran som den är, gasen och oljan. Så det är därför Ryssland har förblivit en ren råvaruexportör. Folk har bråttom att få pengar, ja, det ligger lite med korruption och sånt här, va? Och Gazprom har ju då länge varit en slags kassako för Kreml. Man kunde ta in pengar därifrån. Det har inte varit helt transparent.
Som Sven Hirdman minns det berättar vdn Vyacherev för honom att Gazprom vill bygga en helt ny gasledning till Västeuropa. En som inte går på land genom Ukraina och Belarus som det ser ut vid den tiden. Det nya projektet kommer bli stort och dyrt, för gasledningen ska dras på säkrast möjliga plats. Och det är på botten av Östersjön.
Han beskrev mycket hur man skulle byggas de här. En meters diameter, och så skulle det vara betong, och skulle det vara stål och så vidare. De skulle ligga där i sina invaggar på havsbotten. Och varför skulle man göra det? Jo, dels var tyskarna intresserade. De bara, så här, man ville ha då en säker transportväg för det här. För att gasledningar som ligger på land, de kan utsättas för haverier, explosioner. De kan försöka spränga dem lättare på land. Terrorism och sånt. Och sen hade man ju då de eviga problemen med Ukraina.
Det är nyårsafton, den 31 december 1999. Och president Boris Jeltsin gör ett oväntat tv-framträdande.
Дорогие россияне, осталось совсем немного времени.
Den skröpplige presidenten är då 68 år gammal. Det är en aktningsvärd ålder med tanke på att medelåldern för ryska män vid den här tiden är 58 år. Jeltsin sitter framför en glittrig julgran och inleder ett sorgset tal till nationen. Den ryska befolkningen har under hela 90-talet plågats av hyperinflation, av arbetslöshet, korruption och kriminalitet. Boris Jeltsin ber om ursäkt för alla ryssars brustna drömmar. Han säger att han trodde att det var möjligt att med ett språng lämna landets gråa, förstelnade, totalitära förflutna och landa i en blomstrande, ljus framtid. Men Rysslands problem har varit för svåra och komplexa, säger han. Det är bara några timmar kvar på 1900-talet när Boris Jeltsin meddelar att han avgår som president och att han i enlighet med konstitutionen lämnar över makten till premiärministern som ska ta Ryssland in i det nya millenniet. In i framtiden. Han heter Vladimir Putin.
Vladimir Vladimirovich Putin.
Vladimir Putin är 47 år när han tar över makten från Boris Jeltsin på nyårsaftonen. Många visste inte vem han var innan han blev utnämnd till premiärminister några månader tidigare. Putin har varit chef över säkerhetstjänsten FSB. Och under 80-talet var han sovjetisk KGB-agent stationerad i östtyska Dresden. Det är många som kommer sätta sitt hopp till den gråa tjänstemannen som nu plötsligt blivit president. Han som lovar att göra Ryssland till en stor och respekterad nation igen.
This becomes a truly, truly transitional moment in this country. It is far more than just these fireworks we're seeing, Joey. It is really about the direction of the nation.
Han vill öppna upp mot väst, säger han, och fortsätta i den demokratiska riktning som Boris Jeltsin pekat ut. Men historien kommer bli en helt annan. Du har lyssnat på Uppgång och fall om Nord Stream, gasledningen som sprängdes. Jag heter Arvid Hallberg, producent Anna Åkerlund. Arkivljuden hämtades från CNN, ABC, AP, Sveriges Television, TV4, Sveriges Radio. Ljudmix, Gustav Sondén. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson. Vignetten gjordes av Anne Skogobel.
John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.